Tack, det var en härlig sång. Vi sjunger därför att vi är fria, känner Guds kärlek och hans närhet. Ja, idag ska vi fortsätta läsa ur Jesu Bibel. Har du tänkt på att Gamla Testamentet, som vi säger, det var faktiskt Jesu Bibel och de första kristnas Bibel. Vi har läst här ur Saltaren. Och sen nu ska vi läsa här strax ur en av profetböckerna, som är en av dagens texter från Jesajas bok. Men jag ville bara säga någonting här först innan vi börjar. När man läser profetböckerna, så kan det vara mycket som man tycker är svårt och som är tragiskt och negativt. Och man kan kanske ibland lite grann fastna i vad budskapet är, vad själva kärnan i de här olika profetböckerna är för något. Och då har jag ett litet boktips faktiskt. För jag tycker, är det någonting som man kan få hjälp av för att inte minst läsa Bibeln, så tycker jag det är bra att ta fram det. Och jag är så glad för en bok som heter Steg för steg genom Gamla Testamentet utav Jonas Dagson. En man från Göteborg, han har åtminstone varit eller jobbat på GT på sin tid. Han har skrivit på baksidan av en tidning som heter Petrus, där han gjorde illustrationer och tog upp bibelbok för bibelbok. Och den här har väldigt mycket illustrationer och kort sammanfattningar och en väldigt bra hjälp när man vill läsa Guds ord. Och när det gäller då profeterna, och jag tänker på Jesaja, så får man klart för sig det som man kanske verkligen behöver få höra i början av en bibelbok som den. Tänk att det är Jesajas bok. Inte bara står om dom, om omvändelse, utan det står så mycket tröst. Och det står så mycket om Messias, som Jesus Kristus. Och här kan man då på en gång få se vad det är som Jesaja får till sig utav profetiska ord om vad som ska hända i framtiden, som berör ditt och mitt liv här och nu. Inte bara någonting som har varit. Naturligtvis är det som med hela Bibeln. Men inte minst det som gäller Jesus Kristus. Vi kan känna igen oss i Nya Testamentet också. Och hur det var för profeterna. Det var kämpigt många, många gånger. Men vad de bars utav, deras frågor till Gud, deras kamp och så vidare. Det är mycket uppmuntran. Så att här är uppslaget om Jesaja. Så ser till exempel de här sidorna ut. Och där det står också om profeterna. Och som sagt, ta gärna om du har möjlighet. Och låna den eller införskaffa den. Och ha den bredvid din bibel och läs. Och förundras tillsammans med mig över hur intressant studiet utav även Gamla Testamentet kan vara. Och hur nära Bibelns ord kommer oss när vi förstår vad Gud vill säga oss. Nu ska vi läsa från Jesajas 6:e kapitel. Och nu är det så att jag läser studiebibeln och jag tror inte att det blir någon större skillnad. Men det är ju så, det är svårt när man har börjat och är van med en översättning att hoppa på någon annan formulering, så att jag tycker att det går nog kanske bra. Ifrån Jesajas 6:e kapitel då, det är från vers 1 till och med 8. I det år då kung Uzzia dog såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron, och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Serafer stod ovanför honom, var en hade 6 vingar. Med 2 täckte de sina ansikten, med 2 täckte de sina fötter och med 2 flög de. Och den ene ropade till den andra: helig, helig, helig är Herren Sebaot, hela jorden är full av hans härlighet. Rösten från den som ropade fick dörrposterna och trösklarna att skaka, och huset blev uppfyllt av rök. Då sade jag: ve mig, jag förgås, ty jag är en man med orena läppar, och jag bor ibland ett folk med orena läppar. Och mina ögon har sett konungen, Herren Sebaot. Då flög en av seraferna fram till mig. I hans hand var ett glödande kol som han med en tång hade tagit från altaret. Men det rörde han vid min mun och sade: när nu detta har rört vid dina läppar har din missgärning tagits ifrån dig och din synd är försonad. Och jag hörde Herrens röst. Han sade: vem ska jag sända och vem vill vara vår budbärare? Då sade jag: här är jag, sänd mig. Han sade, och så vidare. Kommer vi in i budskapet så vi stannar där. Vi skulle kunna också kanske för en viss hjälp av förståelsen, för förståelsen av Jesajas bok, läsa den allra första versen i boken. Vers 1, kapitel 1. Detta är de syner som Jesaja, Amos son, skådade angående Juda och Jerusalem. Då Uzia, och här räknas det upp då de kungar som regerade under den tid som Jesaja var profet. Uzia, Jotam, Ahas och Hiskia, de var kungar i Juda, alltså i södra landet, eller södra delen av landet. Så den här kallelsen som vi har läst om i kapitel 6, den skulle vi egentligen ha stått allra först. Så att de budskap som är då i kapitel 1 till och med 5 passar in efter det att han har fått sin kallelse. Och det som Jesaja får att meddela, det var då till judafolket i den södra delen, för landet, folket hade ju blivit delat, så att de 10, ena 10 utav de 12 stammarna, de ville vara för sig själva, så att det kallar vi då för Israel eller Nordriket som det står i Bibeln. Sen till slut så blev ju landet efter tiden i Babylon förenat igen. Under de 50 år som kung Uzia hade regerat hade judar levt i fred. Man hade haft det väldigt bra. Uzia var en bra ledare. Han var gudfruktig. Det står om honom att han gjorde det som var rätt i Herrens ögon. Men trots allt här nu så fanns det en oro under ytan. Landet var på väg bort från ett andligt friskt liv med en sann tillbedjan utav Gud. Det var mycket som såg bra ut, men som var ett sken. Och det fanns mycket utav avgudadyrkan och så vidare som spreds undan för undan. Och sen nu då så dog Uzia. När det hotade med invasioner, och det var kris faktiskt på gång, trots att det såg rätt så bra ut. Men det var kris. Och så dör nu den här bra ledaren, den bra kungen. Jesaja, han måste ha varit medveten om allvaret i läget när han fick sin kallelse till profet, det tror jag bestämt. Han bodde i Jerusalem och hade därmed nära till templet. Dessutom verkar olika bibeltexter ge en viss fingervisning om att han hade nära kontakter vid hovet. Alltså han fick höra en del om kungen och hur läget var. Nu gick han då upp till templet för att be. Kanske också för att offra, men i alla fall för att be, att vara där. Och det som drev honom dit var nog en känsla av ångest och oro, av sorg, av frågor inför de svårigheter som landet stod inför. En bibelkommentator har sagt: det är ofta i de stora och svåra tiderna som de stora och rika erfarenheterna möter oss. Det är inte de lätta dagarna som är de rikaste. Jesaja verkade vara ensam när han fick se Herren. Det är så gott som en regel i Bibelns berättelser om människor som Herren ger en kallelse, en vision och på något sätt talar till, att de är ensamma. Ute i öknen eller någonstans där de verkligen kan få var koncentrerade, där det ingenting stör, och där de kanske också känner sig väldigt ensamma. Och en samma bibelkommentator säger också att Guds profet, är en ensam man och han kommer då tiderna är onda. Och en viss ensamhet kan följa också på själva uppdraget att vara en Herrens tjänare. Och inte minst för profeterna. Att de mötte Herren i ensamhet, men de fick också uppleva sen i tjänsten sig vara ensamma och inte alls förstådda utav människor runt omkring. Det står i texten här att när han fick se Herren så fick han se en hög tron, hög och upphöjd tron, och en mantel vars släp uppfyllde templet. Och vad säger det här oss? Vad talar det för något språk? Jo, det talar ju om storhet. Om en Gud som är full av härlighet och en mäktig Gud. Och sen så kommer det här om seraferna som skylde sina fötter och hela sig själv. Och som fanns där och ropade till varandra: helig, helig, helig är Herren Sebaot. Naturligtvis blev det så klart för Jesaja att Gud är också en helig Gud. Han är stor och han är helig och han är skön, en mäktig, en märklig, annorlunda Gud, annorlunda än hos människor. Och just den här reaktionen hos Jesaja, reaktionen på det han får vara med om, den kommer jag att tänka på, den liknar när Simon Petrus, en av de som blev, han som blev apostel sen, upplevde, och som vi kan läsa om i Lukas 5 kapitel, i början av hans tid med Jesus. Han fick se Jesus göra under. Och hur reagerade han? Jo, jag ser en likhet. Om vi läser från Lukas 5 där från början. En gång när Jesus stod vid sjön Genesaret och folket trängde sig in på honom för att höra Guds ord, fick han se två båtar ligga vid stranden. De som fiskade hade lämnat dem och höll på att skölja näten. Jesus steg då i en av båtarna, den som tillhörde Simon, och bad honom lägga ut lite från land. Sedan satte han sig ner och undervisade folket från båten. När han hade slutat tala sa han till Simon: far ut på djupt vatten och lägg ut era nät till fångst. Simon svarade: å mästare, vi har arbetat hela natten och inte fått något, men på din befallning vill jag lägga ut näten. Det gjorde så och fångade en så stor mängd fisk att näten höll på att gå sönder. Då vinkade de åt sina kamrater i den andra båten att komma och hjälpa dem. Och de kom och fyllde båda båtarna så att de var nära att sjunka. När Simon Petrus såg det föll han ner för Jesus och sa: gå bort ifrån mig, Herre, jag är en syndig människa. Gå bort ifrån mig, jag är en syndig människa. Det blev hans reaktion också när han fick se Jesu härlighet, Jesu makt, vem han var, vem Jesus var. Så kan vi reagera. Vi ser att jag är bara en människa. Så upplevde Jesaja det. Han såg på sig själv på ett nytt sätt säkert. Såg skillnaden mellan honom och Herren. Han såg sin litenhet. Och framförallt såg han sitt behov av förlåtelse och rening. Sen kom då den här serafen med ett kol från altaret. Och det här talar om offer, försoning. Kolet ifrån offeraltaret. Där man kom med djur och offrade för sin syns skull. För att så hade Guds ord sagt. Så hade man talat om att folket skulle göra. Att blod skulle spillas, utgjutas. Och så skulle Herren förlåta. Och det gör han gärna. Och här så förlät han gärna Jesaja också. Han kom till honom. Och den här serafen flög med kolet. Och han blev försonad med Gud. Och läpparna talas det om. Munnen och läpparna. Och jag tror för min del att just det där att Jesaja skulle få tala på Guds vägnar hade att göra med det här att hans läppar läppar rördes utav kolet ifrån elden. Det är min tanke i alla fall. Hur som helst, han fick på en gång uppleva det han behövde. Försoning fick han uppleva. Och så kommer då den här frågan från Herren själv. Vem ska jag sända och vem vill vara vår budbärare? Gud är ju inte en Gud som är osäker och tveksam och undrar hur ska det gå i den här situationen? Hur ska jag göra nu? Så är ju vi människor. Men det kan väl tyckas lite besynnerligt att Herren ställer en sån fråga när Jesaja var ensam där. För jag kom att tänka på att vi gör ju så när vi kanske har församlingsmöte eller på något annat sätt är samlade. Och sen är det en uppgift som behöver göras. Och så frågar någon, eller ordföranden kanske, vem vill åta sig att göra den här uppgiften? Och då är vi ju regel många och sen är det någon som svarar ja. Men här frågar Herren, som om det var flera stycken, men det sitter bara Jesaja där. Vad kan det betyda? Fundera på dig själv. Och vad kan ligga bakom Jesajas direkta och reservationslösa svar? Här är jag. Du behöver inte tveka här, utan här är jag. Jag finns här. Sänd mig. Hur kunde han svara så? Vad fanns i Jesajas tankar och hjärta? Fundera på det också. Jag har skrivit ner några saker som jag tycker är viktiga att fundera på, att samtala om när det gäller det här med kallelse och när vi talar om sänd mig Herre. Jag vill vara sänd utav dig. Jag vill följa dina fotspår. Jag vill göra det du kallar mig till. För det första, det är de yttre omständigheterna. I det egna livet, i omgivningen. Det kanske inte är så att vi tänker på en gång på läget i Sverige. Men vi tänker på närområdet kanske åtminstone. Och de kan vara svåra i perioder. Eller vi tycker just nu så är det ser inte så ljust ut. Och så kommer Herren och kallar oss. Och så tänker man kanske, men går det nu? Eller du kanske har det så i ditt eget liv att det ser inte så lätt ut. Det är mycket som ser ut som kanske skulle kunna vara ett hinder. Men inte annat praktiskt sätt. Och så kommer Herren och frågar, vill du vara min budbärare? Så tycker vi kanske, ja men går det nu? Sen kanske. Men tänk att Herren kallar och frågar oss även när vi inte tycker att det ser så enkelt ut eller så lägligt ut. Men Herren ser att när det är svårt, svåra tider, då är det ofta som allra viktigast att vi finns med i det han vill göra. Saker och ting blir så avgörande i svåra omständigheter. Det blir avgörande hur vi väljer, hur andra människor väljer. Det var det första. De yttre omständigheterna som kan vara svåra ibland. För det andra, har du och jag liksom sett Gud? Sett inte så att vi har sett honom då som Jesaja. Men har vi fått en personlig bild utav honom? Har han blivit personlig för oss? För dig och mig. För det är det han vill. Han vill vara en personlig Gud för dig och mig. Har vi fått en relation till honom? Börjat lära känna honom? För det är ju så att det går ju inte att leva på någon annans tro. Eller någon annans upplevelser. Och han vill ge sig till känna för dig och mig. Och ge oss en Guds kännedom. Att vi börjar ana att Gud, du är den och den. Och jag vet att du är det här för mig. Och Bibeln säger att du är sån och sån. Och du har gjort det och det. Och att vi kan börja tacka för att han, du Herre, du är min Gud. Inte som ett krav, utan som en uppmuntran att han vill ge dig och mig en kännedom om sig själv. Jag vill ta er med också till ett par verser i andra Korintherbrevet. Jag tänker både på den här saken, att få Guds kännedom, att ha en relation till Herren, och att också ha sett sig själv. Andra Korintherbrevet 5, 14 och 15. Ska vi se, hade jag inte lagt upp något, någon liten lapp här som jag ska slå upp. Ty Kristi kärlek driver oss, eftersom vi är övertygade om att en har dött i alla ställe, och därför har alla dött. Och han dog för alla, för att de som lever inte längre ska leva för sig själva, utan för honom som har dött och uppstått för dem. Paulus hade verkligen fått lära känna Jesus Kristus. Han var beredd att lämna allt. Han säger ju det. Jag lämnar allt, det är liksom där på skräphögen, på sophögen, för att få lära känna dig, Herre, och få tränga djupare in i gemenskapen med dig. Det betyder allt för mig, så sa ungefär så sa Paulus. Och att det var vad Jesus har gjort som drev honom. Så därför ville han inte längre leva för sig själv, utan han ville leva för Herren Jesus Kristus. Så när vi lär känna Gud, Jesus Kristus, då blir det någonting som driver oss inifrån, en kärlek. Försoningen, hans död, uppståndelsen, hans närhet, den helige ande. Och då kan vi också börja se och förstå mer och mer vad Jesu försoning betyder för våra liv. Och att det också har att göra med att vara försonad med sig själv. Att jag kan lämna det som har varit och säga, Herre, du tar hand om det som har varit i mitt liv. Det är inte någonting nu som jag vill gå och hålla fast vid, besvikelser och brustna förhoppningar eller saker och ting som jag inte förstår, som människor har gjort mot mig eller så, utan Herre, jag lämnar det till dig. Det som har varit i mitt liv, det, jag vill vara försonad med det, för nu vill jag ha min blick på dig. Att få självkännedom, veta lite grann, vad vill jag med mitt liv? Vem vill jag leva för? Vem vill jag satsa allt på? Att vara liksom odelad för Herren. Det är den tredje saken. Har jag sett mig själv? Och vad försoningen kan betyda i mitt liv. För det fjärde. Vem vill vara vår budbärare, står det. Här är det ju klart att Herren kommenderar inte någon av oss. Han manipulerar inte heller. Han vill ha hela vårt hjärta. Han frågar efter vår vilja. Och det kan vi se som en röd tråd genom Bibeln. Att kärleken, det handlar ju om ett gensvar, att du och jag svarar ja på hans kärlek. Han har älskat oss först. Och så får vi säga, ja Herre, jag vill leva tillsammans med dig. Och jag vill också vara din budbärare, sänd mig. Det är alltid ett gensvar. Även om han ibland kan vara inträngande i sin fråga. För han vet vad det betyder när vi går. När han vet hur människor sörjer, hur de är i behov av honom. Precis som när Mose kallades. Herren hade hört folkets tårar. Han visste precis hur svårt de hade det där i Egypten. Så därför var han så angelägen om att Mose skulle gå och inte tveka och komma med de här ursäkterna. Att han inte kunde tala. Men Mose var inte tvingad. Men så blev det ju så att Aaron, hans bror, fick tala istället. Mose var med på noterna till slut. För Guds kärlek är sån att han ser behoven. Och han längtar så efter att vi ska säga ja. Men när vi säger, Herre, jag vill vara din, använd mig, jag överlämnar mig åt dig, ta hand om min vilja, då har vi ju gett honom tillåtelse att påverka vår vilja, eller hur? Och då kan vi ju upptäcka, det har jag varit med om, kanske du också, att man finner att saker och ting som man tidigare inte alls hade tänkt att man skulle kunna göra eller ja, vilja göra. Och så står man i situation och så säger man, Herre, ja, det här är jag beredd att göra. Jag till exempel hade ju inte alls tänkt att bli pastor. Absolut inte när jag var i tonåren. Det var liksom det sista. Men jag känner inte alls att Herren har manipulerat mig. Han har arbetat i mitt liv. Och så vill han göra med oss också. När vi överlämnar oss och vår vilja åt honom. Vi kan behöva överlåta oss på nytt. Och säga att Herre, jag vill fortsätta att gå med dig. Och göra det som du ser är mina uppgifter. Och för det femte, att vara sänd av Gud betyder inte att människor alltid kommer att förstå eller ta emot det man vill ge. För Jesaja var det så att för det mesta tog man inte emot. Och man tänker, men hur kan han ha stått ut? Och profeterna också som fick uppleva svårigheter, verkligen svåra saker. Hur orkade de? Ja, de hade Herren vid sin sida. De hade sina frågor, men de fortsatte. De var uthålliga. De var fulla med nådens och kärlekens kraft. För man kan ju också undra, hur skulle det ha gått för folket om inte de här profeterna, till exempel också Mika som har ett liknande budskap vid ungefär samma tid. Hur skulle det ha gått? Ja, de blev tillfångatagna och kom till Babylon. Men jag tror att det var verkligen en Guds vishet att de fick höra gång på gång, vänd om, vänd om. De behövde få höra att Guds hjärta blödde för dem och att han inte ville ge upp med sitt folk. Ibland kanske det är så att du och jag kan behöva sitta ner tillsammans och se på våra liv, liksom att utvärdera. Hur har det varit hittills? Vad kan vi göra tillsammans för att ännu bättre nå det mål som Gud har för oss som enskilda och som församling? Kanske det finns nya vägar för att komma fram till det här målet, att fullgöra våra uppgifter. Istället för att kasta allting liksom och säga att nej, det går inte, det är lönlöst, jag ger upp, jag lämnar allt. De är så otacksamma, de förstår inte. Nej, tillsammans kan vi få kraft att gå vidare. Och uthållighet. Uthållighet behöver vi för att kunna göra Guds vilja. Den vill jag också ta med som den, till den sista punkten här. Det här med att inte alltid bli förstådd. Att vi behöver uthållighet för att göra Guds vilja. Så här står det i Hebreerbrevet 10, vers 35 och 36. Kasta därför inte bort er frimodighet som ger stor lön. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Så vi behöver varandra. Vi behöver uppmuntra varandra för att leva i den här uthålliga tjänsten, i uthållighet. Här är jag, sänd mig. Låt oss tänka efter på nytt. Hur är det? Vill jag gå? Herre, du kommer med din försoning. Du vill att jag ska få leva mitt i din försoning och din kraft, i din nåd och kärlek. Och han ger den kraft som behövs för oss var och en, för just den uppgift som han har gett oss. Han vill ge oss påfyllning här idag. Han vill ge oss tröst. Han vill tala tröstens och ljuvlighetens och kärlekens ord till oss idag. Och så får vi svara återigen om vi vill, om vårt hjärta är därefter. Herre, här är jag. Sänd mig. Vi ber tillsammans. Vi tackar dig, Herre, för ditt ord. Vi tackar dig för människor som har visat på en förunderlig beredvillighet att gå när du har kallat dem. Och som uthålligt har tjänat dem. Och så kan vi, Herre, se vår egen litenhet och brist. Men tack, Herre, att du inte ger upp med någon av oss. Utan du bara kommer åter och åter igen. Uppmuntrar oss. Och vill att vi ska följa dig. Vi tackar dig för den här dagen. Den här stunden. Tack att du har sänt din son Jesus Kristus. För vår skull. Tack att han gav sitt liv. Frivilligt. Att han var inte tvungen att dö på korset. Du ville det, men Herre, han gav sitt liv frivilligt för din, för vår skull. Hjälp oss att vi på samma sätt, Herre, ser att du frågar efter vår vilja, vår längtan efter att tjäna dig på det sätt som vi ser och förstår att du har kallat oss till. Liten eller stor uppgift spelar ju ingen roll i dina ögon. Och vi ber, Herre, att du ska fortsätta att gå med oss när vi skiljs härifrån. Tack att du finns i vår vardag. Du finns i de lätta tiderna, de sköna dagarna. Men du finns också i de svåra dagarna och tiderna. Tack att du är trofast. Amen.